Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här avsnittet sponsras av Hela Livets apotek, Apohem. Där kan du köpa allt ifrån blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. Apohem är nämligen säkra på att hälsa handlar om hela dig och om att ta hand om livets alla delar. Därför får du nu 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden RULLAVAGN på apohem.se. Koden gäller till 30 juni 2020, men inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on, köp alla dina apoteksgrejer hos apohem.se med koden RULLAVAGN. Avsnittet sponsras av Bugaboo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när du går från ett barn till två. Läs mer och gör promenaden ännu bättre på bugaboo.com/rullavagn. Där hittar du just nu en liten överraskning. Hur får man en kvällspigg bebis att somna tidigare? När är det dags att bli orolig över att bebisen kanske är sen i den motoriska utvecklingen? Och är det helt normalt att bebisar trivs i knät hos vem som helst? Allt det och mycket mer får du svar på idag från vår BVC-sköterska som är klok som en bok. Hallå igen kära poddlyssnare. Jag blir lika glad varje gång du klickar igång ett av våra avsnitt. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare till Rulla Vagn. I dagens avsnitt så gör vi ett rejält magplask rakt ner i bebispoolen och ställer frågor högt och lågt när det gäller de allra minsta. Idag har vi nämligen BVC-sköterskan Lisa Westberg här. Hej Lisa!
Hej Evelina!
Hej. Hej, vad kul att du är här igen.
Tack så mycket. Tack.
Ja, alltså, jag vet inte hur många avsnitt vi har spelat in nu tillsammans.
Vi får ta reda på det.
Ja, det känns som att det är dags för någon typ av jubileum snart.
Ja, vad kul!
Eller hur? Lite ballonger och bubbel och så.
Som bara vi ser.
Ja, precis. Mm. Och varje gång en bebis föds så föds det också nya föräldrar. Ja, och du får träffa dem här. Ja. Är det det som är det bästa med ditt jobb? Eller vad tycker du? Vad är det bästa med ditt jobb som BVC-sköterska?
Det är ju fantastiskt, som du säger, det här första mötet. Mm. Absolut, men det är så många saker som jag tycker är roligt. Mm. Jag tycker det är jättekul att kommunicera med de små barnen, 3-4-5-åringarna också,
mm,
såklart. Det är ju helt fantastiskt att sitta och lägga pussel och höra på deras funderingar. Ja. Men du har helt rätt i det här att nyblivna föräldrar, att se dem växa in i den här rollen, som precis som du säger, man är ju inte förälder för att man får ett barn, utan man växer in i föräldrarollen.
Precis.
Så det är jätteroligt att ett lite skörare föräldraskap kan växa sig jättestarkt på kort tid. Det är jättehäftigt.
Det förstår jag verkligen. Mm. Och vi får ju så sjukt mycket frågor till dig.
Bra.
Så jag tänker att vi pang på bara kör igång.
Jajamän!
Hej Lisa, jag har märkt att jag har mycket mer bröstmjölk i det vänstra bröstet än i det högra. Det märks absolut mest när jag pumpar mjölk, då det ur det högra endast ger 50 ml medan det vänstra ger mellan 100 till 150 ml åt gången. Är detta normalt? Finns det något man kan göra för att fördela mer jämnt? Jag försöker alltid amma på det högra bröstet först, men det verkar inte hjälpa. Tacksam för svar. Ja, alltså det här upplevde jag också, speciellt med mitt första barn. Att jag hade liksom ett bröst som inte var lika... Mm.
Just när du pumpade också?
Nej, inte eller, pumpade. Nej, inte pumpade. Det var liksom amningen.
Ja, för jag tänker just det här... Vid pumpningen ser det ju ut som det. Sen behöver det ju inte vara så.
Men
det, alltså, först och främst, det är jättevanligt. Absolut. Det är inget som är konstigt. Och... det är bara för att när den här mamman pumpar och ser att det kommer 50 i ena och över 100 i andra, så behöver det inte vara så när barnet ammar. Därför att det här hormonet som gör att man släpper mjölk, som heter oxytocin, det bildas i hjärnan och det styr man ju inte riktigt över. Men man vet att till exempel när barnet... använder sina händer mot bröstet, då bildas det mer oxytocin. Det har man sett i studier. Så mamman skulle också själv kunna, om inte bebisen själv håller på och buffar med sina händer på bröstet, så kan mamman göra det på det bröstet. Så det är en sak som hon faktiskt, en åtgärd som hon kan göra själv om inte barnet gör det. Och sen också kan det ju vara så att barnet gillar mer det vänstra. Det är ju faktiskt mer vanligt också, har man sett i studier, att barn gillar mest det vänstra för att det är där hjärtat sitter. Och det är där man hör de här hjärtslagen. Så är det för många. Behöver inte vara så just för den här mamman. Men man kan ju också tänka läget på barnet, på det bröstet där det kommer mer mjölk. Är det så att positionen på barnet, kan det biverka till att...
Just det, att det är lättare att amma på det ena bröstet.
Det vet jag inte, men det kan ju vara så. Så att man skulle ju också kunna testa och ändra position på barnet. Och en väldigt bra position då, det kanske den här personen redan vet. Och nu vet vi inte hur gammalt barnet är heller.
Nej, det kanske du har rätt
i. Nej, så nu säger jag kanske någonting som inte stämmer till det här barnet. Men om vi tänker generellt för alla då, så kan man lägga barnet i bara blöja, så inga kläder, och att man själv, man kan ha en liten filt på om man tycker att det känns svalt. Men bara blöja så att barnet kommer hud mot hud.
Just det.
Och lägga barnet lite ovanför det högra bröstet så att barnet får söka sig neråt och själv ta tag. Nu pratar vi om att det här är ett ganska litet barn, men man kan göra det även när de är lite större. Jag tror i alla fall upp till 4 månader. Så vi vet ju inte hur gammal det här barnet är.
Hej och tack för en fantastisk podd och promenadkompis. Tack själv. Jag har en dotter som verkar ganska trög med den motoriska utvecklingen. Hon är 10 månader och sitter ännu inte helt stadigt och har inte börjat ta sig någonstans. Jag har därför börjat söka information på nätet om just detta. Men hittar mest fraser som "fråga din BVC-sköterska". Jag skulle därför gärna höra hur man i stora drag resonerar som BVC-sköterska och vilka resurser som finns om man behöver hjälp med motoriken som bebis. När måste man som förälder kliva in och ryta ifrån om det behövs, och hur gör man då? Med vänliga hälsningar, en fundersam mamma. Ja, fråga din BVC-sköterska. Så nu gör vi det.
Precis.
Hur resonerar ni BVC-sköterskor?
Exakt. Beroende lite på var man bor i landet så har man ett läkarbesök för ett barn. Antingen har man det vid 10 månader eller vid 1 år.
Just det.
Så den besöken får man lägga 10 månader eller 1 år. Annars har man det vid 4 veckor, 6 månader och sen är det då 10 eller 12 månader.
Just det.
Så man undrar ju om de har varit hos läkaren. För annars är det ju en sak de absolut kan ta upp där. Och sen är det ju så här att vi har vissa... nyckelåldrar kan man säga, där man ska klara av vissa saker. Och det spannet är ganska stort. Så att om man då till exempel vid 10 månader ska ha lärt sig att resa sig upp och inte gör det, då, om man då är på väg mot att resa sig upp, så är det ett okej tecken, så att säga. Det behöver inte vara så att man faktiskt reser sig upp, utan man ska vara på väg dit. Så det testar man för. Och om man inte har kommit dit då, utan är på väg, så kan man ge olika tips och råd hur man ska hjälpa barnet. Och till exempel att man har en pall, sån här, som man har sån här, vad kallas det, sån här toalettstol eller toalettpall, alltså, ja, som man har nedanför barnets lägre fötter. Mm. En liten lägre, ja. Den är en perfekt höjd för barn. Dels att sitta vid, så kan man placera sin hand där och få ett stöd. Så där kan man liksom träna på att sitta lite grann. Också träna på att sitta genom att sitta bakom barnet.
Det,
och ha
benen,
barnet
typ
med benen ut och ha barnets rygg mot sin mage och ha leksaker framför barnet. Gärna i en låda så barnet kan stötta sig mot lite grann och plocka saker. Så att har barnet inte nått till exempel, men man ska kunna sitta ungefär vid 8 månader. Men det behöver inte vara superstadigt, utan är man på väg mot att sitta, så tränar man det lite grann.
Precis, det låter ju så här. Hon sitter, men det är inte helt stabilt.
Exakt, och den här bebisen är ju 10 månader, så det skulle vara väldigt intressant att veta vad gör barnet på mage. För när på mage ska barnet ta sig någonstans. Man behöver inte gå upp i någon krypställning, men man ska ju kunna spjärna ifrån och lyfta upp sin bål med sina händer. Vad kan vi kalla det för? Så att man förstår, det är inte komma upp i en krypställning, utan bara...
Vad heter det? Ett litet sällyft?
Ja,
jag vet inte
kanske
vad det heter.
Ja, men en liten båge där man liksom kan trycka ifrån med sina händer. Kan barnet till exempel stå när man ställer ner barnet, eller man ställer barnet och håller i barnet, eller att barnet får stötta sig mot någonting? Kan barnet stå då? För då ska man inte rasa ihop, till exempel, att benen inte orkar stötta en. Och hur går vi då vidare? Det är ju det som är intressant.
Precis.
I den här frågan. Om man har en oro då som BVC-sköterska, och där tänker jag också så här, det här kan ju vara en förälders oro där en BVC-sköterskan säger nej, det här barnet är på väg, det är ingen fara. Eller så kan det också bli BVC-sköterskans oro där man faktiskt får skicka vidare till sjukgymnast till exempel, och kanske också dels ge egna råd då, som vi säger, det här med en liten pall för att träna och stärka upp det här barnet. Och sen är ju barn så olika. En del är ju intensiva och vill lära sig, och en del är mera studerande och vill sitta i en förälders knä och titta lite grann. Och då kan man också gå tillbaka, finns det syskon? Hur var det med syskonet? Hur var det med föräldrarna? När man vet så här, jag började inte gå förrän jag var 18 månader och min mamma började heller inte gå förrän hon var 17 månader och någonstans sådär. Så att ett barn, man ska kunna gå när man är 18 månader. Och ett barn som inte har nått dit, det behöver man följa upp. Så jag tänker också, för jag förstod inte riktigt det här sista, när ska man ryta ifrån om det behövs? Då tänker jag så här...
Jag tror hon känner om hon har en oro som inte blir tagen på allvar.
Ja,
när är det då dags att...
Alltså jag tycker nu, för att jag tycker att alltid fråga. Om man är orolig, alltid om man är orolig, även om BVC-sköterskan säger nej, det här är ingen fara. Om man har en oro som förälder, då måste man gå vidare.
Ja,
annars hjälper de där orden inte. Och då är det ju dags att söka barnläkare.
Just det.
Och då är det så att på många BVC:er så är det inte barnläkare, utan det är allmänläkare som är på BVC. Men man har vissa mottagningar som kallas spesmottagning, alltså en specialmottagning där det är en barnläkare. Och där sätter man de barnen där det finns någonting som man behöver gå vidare med. Det kan vara jättemånga saker. Ett barn som skelar, eller motoriska utvecklingen, eller vad det nu kan vara. Sen om det är en barnläkare på BVC som det är på en del BVC:er, då frågar man ju direkt, såklart.
Precis.
Så att jag tycker visst, klart att hon undrar och funderar, och absolut, om hon har någon slags oro, Sen skulle man ju jättegärna vilja träffa det här barnet. Ja. För är det ett socialt litet barn som ler och leker och plockar med saker och kan använda båda händerna och kan börja klappa ihop klossar. Och det finns många saker som man tänker sig att en 10 månaders bebis ska kunna.
Just det.
Man börjar förstå lite grann om man till exempel, om barnet älskar att bada och man säger... ska vi bada så ska man se att det växer ett intresse. Om man nu, om det är något man gör ofta och man vet att det är något som barnet gillar. Eller ska vi äta? Eller ja, men någonting som man vet att barnet blir lite exalterat för. Att man märker att barnet faktiskt har förstått. Det behöver inte vara så att man kan titta mot lampan. Det gör inte alla barn. Utan man måste ha tränat på de här grejerna innan man kan dem.
Precis. Alltså lite kan man ju läsa här mellan raderna att den här personen kanske inte har något stort förtroende för sin BVC-sköterska.
Ja, du tycker så.
Eller
du,
eftersom hon inte har frågat sin egen BVC-sköterska om det här.
Mm.
Så kanske är det just bra att få prata med en barnläkare. Ja, så att man bara får ett liksom, ordentligt svar
jättebra,
direkt.
Jättebra. Att hon faktiskt då, som hon beskriver själv, säger till. Jag vet att du inte är orolig. Jag är orolig och jag skulle vilja träffa en. Barnläkare.
Precis.
Sen är det kanske så att det inte behöver vara någon oro.
Men det är ju bra att få veta det.
Ja, ja så att träffa en barnläkare.
Ja, lycka till.
Lycka till.
Vi tar en kort reklampaus i avsnittet. För äntligen, äntligen är det snart sommar. Kanske lite extra välbehövligt i år efter en tung och märklig vår runt om i hela världen. Och med sommar och sol kommer också solskydd. Själv tycker jag att det är lite av en djungel och jag blir lika förvirrad varje år. Vad som passar allra bäst för bebisars och småbarns hud. På förskolan smörjs de ju in nästan varje dag och självklart så vill man använda en kräm med bra innehåll. Jag har därför snackat med ett proffs inom detta på Appohem och fått 3 riktigt bra tips från deras hudterapeut Frida Wallin. Och hennes första tips är håll er i skuggan första året. Bebisar under 1 år ska helt enkelt inte vistas i direkt solljus alls. Såklart ska de också alltid skyddas med kläder och keps eller hatt. När din bebis börjar krypa så går det fint att smörja in de delarna på kroppen som inte täcks av kläder med solkräm med en SPF på minst 50. Och hennes tips nummer 2. Satsa på fysikaliskt solskydd. Skillnaden mellan ett fysikaliskt och ett kemiskt solskydd är att det fysikaliska lägger sig som en skyddande hinna utanpå huden. Då stoppas solstrålarna innan de kommer in i huden, medan ett kemiskt släpper igenom solstrålarna och omvandlar dem till ofarliga strålar inuti huden. Så leta efter ett fysikaliskt solskydd. Och hennes sista tips, välj ett ekologiskt solskydd. Barns hud är nämligen extra tunn och känslig, så satsa på ett ekologiskt solskydd utan parfym, färgämnen eller eteriska oljor. Så, hur hittar man då rätt i solskyddsdjungeln och hittar det där bästa ekologiska, fysikaliska solskyddet med hög SPF? Jo, då surfar man in på rullavang.nu/solskydd så får du tips om 4 solskyddsprodukter som passar perfekt för bebisar och barn i förskoleåldern. Där kan du också läsa fler råd från Frida om solvett för småbarnsföräldrar. När du klickar vidare till en av produkterna som vi tipsar om där hamnar du hos Hela Livets apotek Appohem. Just nu får du 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden RULLAVAGN på appohem.se. Inte helt fel inför sommarens inköp av solkräm och sommarapoteket. Koden är alltså RULLAVAGN och gäller till 30 juni 2020, men inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Hej RULLAVAGN! Det här kanske kommer låta som en dum fråga, men den tynger mig så jag hoppas ändå att ni kan ta upp den. Jag har en liten kille på snart 10 månader som är glad och nöjd och nyfiken. Grejen är att han verkar ty sig lika bra till personer som han aldrig har träffat förut, som till mig. Träffar vi folk på mitt jobb eller grannar som han aldrig har träffat så visar han ingen blyghet. Han skrattar och busar med de flesta. Han visar inga tecken på att vara orolig eller att han vill tillbaka till mig. De kan till och med gå en sväng med honom och han tittar sig inte ens om för att se om jag är kvar eller följer med. Det kanske låter som ett lyxproblem, men det skär i mitt hjärta. Jag försöker skoja om det och säga, han trivs visst bättre hos dig än hos mig. Men inombords är jag så ledsen. Har jag gjort något fel? Är det fel på vår anknytning? Är han så otrygg med mig att det inte spelar någon roll för honom vart han sitter? Hemma får han vara lite själv på golvet och jag gör mig i ordning eller fixar med något. Men jag försöker alltid att prata med honom. Om han blir ledsen eller missnöjd så plockar jag alltid upp honom. Jag försöker använda telefonen så minimalt som möjligt. Men visst händer det att jag tar någon minut och scrollar igenom sociala medier eller svarar på ett meddelande. Men jag försöker verkligen vara med honom och att vara närvarande så mycket jag kan. Men det känns som att jag gör fel någonstans. Han blir aldrig lika glad när han ser mig som när han ser sin pappa efter jobbet. Varför blir han inte lika exalterad när jag visar mig? Så, kan jag ha skadat anknytningen till min son? Får han vara för mycket själv? Verkar det på min beskrivning som att han hellre är hos andra? Bör vi bara vara mer hemma, han och jag? Eller kan vi fortsätta umgås med andra? Hjälp, jag känner mig så ledsen och orolig över detta. Hälsar en orolig mamma som är rädd att sonen inte känner sig älskad.
Jättetufft.
Vad tänker du? Det här är en ganska vanlig fråga som vi får.
Okay.
Alltså egentligen åt båda håll. Mm. Dels har vi ju frågorna om bebisar som aldrig vill släppa taget.
Mm.
Men sen också den här lite oron att barn kanske tyr sig för enkelt till andra människor. Mm. Vad tänker du när du hör det här?
En del barn är ju bara supersociala.
Oh.
Så är det ju. Och tycker att det är kul. Och när andra som de inte har träffat förut. Den här mamman ser ju det här barnet varje dag.
Mm.
Så att han liksom skiner upp när det kommer någon ny. Och det tycker inte jag att hon ska ta som om att det är något fel på henne. För det är det ju verkligen inte. Däremot tycker jag att det är sorgsamt de här känslorna hon har. Så att barnet är noll oroligt för. Utan jag är mer orolig för och tycker att det här ska ju hon ta vidare någonstans. Det här är ju det hon känner.
Mm.
Så att jag tycker att hon behöver hjälp för att stärka sig själv. Och sen har jag två saker som hon verkligen kan göra och jobba på med det här lilla barnet. Som jag tror kan hjälpa henne. Och det är att dels det här som hon också beskriver, att när han blir ledsen så är det hon som ska trösta.
Just det, och jag tycker hon är först.
Ja, och jag tycker att de gör det även när hon är med sin partner.
Mm.
För hon skriver ju där, när pappa kommer hem blir han så glad. Och då delar de ju säkert på ansvaret. Men jag tycker att en period så låter bara vara hon som tröstar, även när de är hemma båda två. Utan gör barnet illa sig så går man dit och säger oj, 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 kom, ska jag blåsa, det går bra. Och precis som hon säger, lyfter upp och sådär. En del barn vill verkligen inte vara nära. Det är inget konstigt. De bara, nej, vill ner och leka igen. Om det här är en rörlig liten person, 10 månaders personen, så kanske den här lilla pojken inte alls vill vara uppe i famnen, utan kanske vill ner och faktiskt krypa eller försöka resa sig upp eller göra någonting annat. Så det tycker jag inte, om det nu är så lägg inte så stor vikt vid det. Men trösta, hon får alltid under en period trösta när han blir ledsen.
Mm.
Börja med det. Och sen så tycker jag, jättebra att hon tog upp det där med mobilen. Jag tycker det låter jättebra. Använd den så minimalt som möjligt. Och alla människor tittar på sin mobil. Behöver inte titta 3 gånger i timmen. Eller hur ofta tar vi upp våra mobiler?
Alltså det är väl 100-tals gånger på en dag.
Det är hur många som helst. Så att verkligen försöka begränsa det. Och nu kommer mitt andra tips då. Det här barnet tycker är roligt. Vad kan man tänka sig att en 10-månaders barn tycker är kul? Lassa i och lassa ur. Kanske.
Precis. Mm.
Kanske köra med någonting som rullar. Kan vara en rolig grej.
Mm.
Så jag tycker att den här mamman tar sig 10 minuter varje dag. Där hon sitter själv med den här lilla pojken och leker med någonting som det här barnet tycker är roligt.
Mm.
Och verkligen gör det varje dag. Så ska hon se att det kommer bli en förbättring. Och nu vill jag bara poängtera, jag menar verkligen inte att hon inte är med sitt barn. För det är hon ju hela dagarna.
Absolut.
Men den här odelade tiden där man inte ska duscha eller gå på toaletten.
Eller hålla på och vika tvätt. Eller
vika tvätt.
Samtidigt.
Eller laga mat. Eller gå och handla. Eller sen gör man ju liksom, kanske läser en bok. Eller liksom gör såna där saker också. Men att verkligen för sig själv göra den här tiden och säga till barnet, åh, nu ska vi ha, och nämna barnets namn, nu ska vi ha Evelina-tid.
Vad och så, mysigt det vore.
Ja, och så sätter man sig ner på golvet och då är det total, då svarar man inte i telefonen. Nej. Eller lyfter inte upp telefonen, då tar man bort den. Och jag tror inte att det behövs många veckor om man gör, nej, det här varenda dag för att hon ska känna en skillnad, faktiskt.
Precis, men är det mer för hennes skull, ja, än relationen, ja, med sin bebis?
Ja, det är mer, ja, för hennes skull.
Precis.
För jag tror verkligen inte att vad i det här brevet kan ha skadat anknytningen, kan man verkligen tänka sig.
Nej, jag vet
nu vet
inte.
Vi ju inte alls hur de har haft det från början.
Nej, det vet
har de
vi
haft
inte.
Det supertufft? Mm. Har han varit väldigt skrikig?
Förmodligen hade hon berättat det om hon, ja, hade känt att det fanns väldigt tydliga förklaringar till att de skulle ha en, ja, skadad anknytning.
Ja. Och hur mår mamma själv i sitt liv just nu? Är det någonting som... Det kan, man har ju egna upp- och nedgångar. Varför känner hon sig så här just nu? Beror det på någonting?
Mm.
Man håller på med ett projekt nu i barnhälsovården där man ska hitta stödfunktion för föräldrar med små barn. För det finns, nu finns det någonting till exempel som heter ABC, Alla barn i centrum.
Mm.
Och det är barn från 3 år.
Mm.
Men nu håller man på då med studier för att hitta föräldrastödsgrupper och föräldrautbildningar kan man väl
precis
kalla det, där man går in mer på de mindre barnen. Det tycker jag är väldigt intressant.
Verkligen.
Så det är nog något som kommer komma. Det hjälper ju inte den här mamman nu. Utan jag tror snarare att hon behöver lite, hon behöver stärka sig själv och behöver hjälp med det. Och också, tänk på alla bra saker du gör.
Precis.
Och tyck om dig själv och klappa dig på axeln och alla de här självhjälpsråden som
ja, men
finns.
Verkligen. Mm.
Jag är en bra mamma, tycker jag att hon säger till sig själv.
Ja.
För det är helt 100 på att hon är.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hejsan! Tack för alla kloka ord under småbarnsstressen. Vi har en snart 2,5-åring hemma som har varit väldigt matglad och som plötsligt gör uppror vid matbordet. Från att ha ätit allt och mycket till att han inte får i sig någonting utan mer eller mindre tvång eller muta. Jag tror att han kände att han inte fick lika mycket uppmärksamhet som lilla syster vid matbordet och började vilja bli matad. Något som jag började göra för att tillgodose hans behov av uppmärksamhet. Men nu har det gått ut för. Han vill inte bli matad, inte äta själv och inte ens sitta vid bordet. Vi har försökt börja markera att om han inte kommer och äter så blir det ingen mat och då blir han jätteupprörd. Nu känner vi oss vilsna. Hur ska vi komma tillbaka till trevliga måltider och en matglad kille? Ja, 2,5.
Två och ett halvt,
ja.
Och ett syskon som vi inte vet hur gammalt det är. Men 2,5, om det här barnet inte har varit i någon trotsålder tidigare, så är ju 2,5 en vanlig ålder att komma in. Och just eftersom han har varit supermatglad och inte verkar haft något jobbigt med det här, så tror jag mer nog att nu vill han börja bestämma lite själv och prova lite och testa lite och fungera det här. Och vad händer med mina föräldrar om jag gör si och vad händer om mina föräldrar om jag gör så?
Mm.
Så att nummer ett där, äter han bra på förskolan?
Just
och då
det
hittar vi på, jajamän, det gör han. Då är det ju lugnt. De behöver inte vara oroliga för att han inte får sin mat. Nej, precis. Utan snarare tänker jag så här, fundera lite. Vad är det vid bordet som gör att han inte vill sitta där ens i en minut? För det tänker jag är, skulle vara jättebra. Så man behöver inte, det är klart att små barn inte vill sitta länge vid bordet. Mm. Om man inte är en liten som sitter i en hög stol och liksom, leker och pillar. Ja, men exakt. Utan när man blir så där stor, då vill han ju ner och leka. Och han vill göra andra saker och springa och ha inte tid med det där. Och sitta och äta. Så att många matstunder ser ju ut så här när man har små barn. Och då finns det ju några kloka råd som att sitta själv ner. Att inte att tänka efter, vad har vi tagit fram det som vi ska ha till den här måltiden? Mm. Engagera barnet, nu börjar han bli lite större, i matlagningen. Mm. För det är ju kul. Vad ska vi hitta på? Kan man skära gurka?
Precis.
Kan man hälla alltså, upp majs i en skål? Ja, då kanske han äter någon medan han gör i ordning. Och så får han bära skålen till bordet. Och
alltså, det tycker de ofta är
duka,
jättekul.
Jättebra. Och det kan man ju plocka upp under middagen sen. När man väl sitter där att ska du börja med majsskålen som du gjorde i ordning? Wow, vad fint det ser ut. De lyser som guld. Ska du börja ta? Mm. Nu får du ta först. Ja, lite sådär hissa det här lilla barnet och hjälpa till att duka och vad fint du har gjort och tänk och du har tagit fram här och liksom, ja, försök att vara så pedagogisk som man orkar och kan. Och sen att ha maten i kärl så att barnet kan ta själv.
Precis, att man inte, är viktigt
att
tänka på.
Att man inte lägger upp den här stora portionen som man tänker är en portion för ett barn. Separera maten. Barn brukar, sen får ju de tänka kring sitt barn, men barn brukar inte tycka om när det är kladdigt och blandat, utan de vill gärna ha uppdelad mat. Mm. Och ge honom lite. För honom blir det också en seger. Han vet ju att ni vill att han ska äta sin mat.
Men just det där att han får lägga upp lite själv. Mm. Det är nog...
Ja, och blir det bara en köttbulle behöver man inte prata om det. Nej. Men jag tror det är inte riktigt det, utan han vill ju faktiskt inte ens vara där.
Nej.
Så då tänker jag så här att en förälder ska plocka upp honom i knät. Ja. Kom min älskling, nu är det mat här. Vad härligt det ska bli. Kom och sitt i mitt knä. Och sen så bestämmer man själv om man vill ha en egen tallrik till barnet eller om man vill, eller liksom om barnet får äta från förälderns tallrik. Mm. Och det där blir ju lite knepigt för en själv såklart. Det blir ju ingen supermåltid där man själv kan sitta och äta såklart, det fattar jag också. Men det kommer ge någonting, jag lovar. Så att försök att fånga in det här barnet, sätt i knät och tänk på de här runt omkring grejerna. Har vi stängt av fläkten?
Precis,
sitter vi alla här? Ska vi tända lite ljus till den här måltiden? Har barnet fått lägga fram en servett? Eller kan vara ett hushållspapper som en servett? Som man liksom, ska vi lägga den här i knät? Eller hur gör vi med den här? Och också det är ganska bra att säga så här. Jag undrar om vi inte ska lägga servetten i knät. För då kan barnet säga nej.
Just det, så de får bestämma lite grann.
De får bestämma lite grann. Samtidigt som man inte frågar, vill du att jag lägger? Eller varför? Att det inte blir en fråga som barnet måste svara på.
Nej.
Utan att det blir mera öppet. Mm. Jag undrar om inte du ska få ta majsen först. Man kan prova det lite grann, att använda. Så att den här måltiden för det här barnet blir lite roligare.
Precis.
Och sen som alla som vi har hört många gånger, men som är så bra råd, och jag vet att du också jobbar med det, att inte titta ner på tallriken.
Nej, att lite strunta i maten.
Ja,
de får ta sig och sen får det bli lite som det blir.
Precis, det är inte så himla viktigt.
Nej.
Och sen behöver man säkert fylla på för att barnet, man vet att barnet faktiskt åt ett majskorn på middagen. Det är klart att man behöver fylla på med någonting. Och då, när det inte är den här spända måltidssituationen, då kanske det kan bli en mysig stund istället.
Ja.
Med lite yoghurt och frukt och en macka.
Precis. Alltså jag tycker verkligen, liksom i den där åldern, för oss så var det verkligen ganska bra då att så här, kom och berätta om den där jättestora traktorn eller hästen eller vad det var nu man såg. Så här, berätta det för den andra föräldern vad som hände när vi gick hem från förskolan idag. Så tar man upp dem i knät, de tar sig lite, medan man verkligen så här går all in på den här historien. Fokusera. Och så här, vet du vad jag såg på vägen till jobbet idag?
Jättebra.
Och så berättar man något tokigt som har hänt eller någonting.
Ja. Och man vet ju själv vad de gillar.
Ja, men precis. Ja. Någonting liksom som de så här blir lite exalterade över. Oftast så bara äter de lite grann och sen är historien slut. Och så har de plötsligt ätit liksom ändå en tredjedels portion eller någonting.
Det är jättebra.
Så kan de springa iväg. Ja. Och också till och med för att få bort det där fokuset på att så här, ja, men ska du inte äta nu, men ta den här biten nu, en till.
Precis.
Det blir ju lätt för barnet då att alltså enkelt styra situationen.
Mm. Mm. Och sticka därifrån.
Ja. Mm.
Verkligen. Och där har man ändå lett in barnet i ett sammanhang med den här traktorn eller vad det nu kan vara för någonting som ni ska prata om.
Ja.
Så att det är jättebra.
Mm.
Och det kan vara så att om man börjar måltiden med att ha barnet i knät, när man känner att de har slappnat av, så kan man faktiskt prova att sätta på en stol och se vad det ger.
Precis.
Då kanske det känns tryggare. Mm. Kanske barnet kan sitta där.
Absolut.
En del föräldrar, jag vet inte om du har hört det, Evelina, men en del har ju ett barnbord som de sätter bredvid, sånt där lekbord.
Ja,
som de sätter bredvid sin måltid, eller sitt eget bord.
Ja.
Och då kan barnet faktiskt få välja. Och då kan man, nu blir det en varför-fråga då, men lite, eller ett fråga till barnet, men sådär, hur...
Vill du sitta där?
Ja, precis.
Eller där?
Var sitter du idag?
Precis.
Var ska jag ställa din tallrik?
Ja, men jag tycker också att alltså, man får ju, men det kan man ju inte hålla på med hela tiden, men vi har ganska ofta så här, nej men idag har vi picknick på golvet.
Ja,
eller så här,
det
och
jättebra.
Det är nu när vår son vaknar ibland säger han det så här, oj, idag äter vi frukost framför brasan.
Ja.
Och det tar ju liksom lika lång tid som vanligt, fast de äter bättre.
Ja,
så man får ju försöka att
hitta på
spexa
saker.
Till det lite grann. Liksom.
Mm. Verkligen.
Mm. Ja, lycka till.
Lycka till.
Ja. Nu är jag så himla hes, Lisa. Du får läsa sista frågan här nu.
Jajamän, det
går
bra. Hej podden och Lisa. Jag har en 7-veckors pojke här hemma som absolut inte vill ligga på mage. I alla andra positioner är han världens godaste, gladaste bebis. Han skrattar och jollrar ofta. Men på mage tar det 1 eller 2 minuter så börjar han gnälla, sparka hysteriskt med benen och är väldigt ledsen. Vi har försökt att ligga bredvid på golvet, prata och sjunga, vifta med någonting färgglatt, lägga en spegel framför och en tunn pandakudde under bröstet. Hur kan vi få vår bebis att känna sig mer bekväm med att ligga på mage?
Bra gjort!
Tack!
Är
första
det jag
gången?
Som kommer svara här nu på frågan?
Jajamän.
Eller hur blir det här?
Ja, orkar resten det?
Nej.
Nej. Nej, men jag, så här är det. De behöver inte tvinga ner sin 7-veckors barn på mage. Utan det här barnet gillar ju en massa andra positioner där man också stärker sin nacke.
Mm.
Om man sitter i knät och inte har barnet helt bakåtlutat mot sig, då sitter man ju också och vad kallar vi det för?
Tränar.
Ja, liksom. Tränar.
Mm.
Och när man bär ett barn så
precis,
tränar barnen.
Till exempel.
Så mer det här att inte ligga som bara på rygg, det är ju för att huvudet oftast blir liksom en positionsbetingad platthet kan det bli av att bara ligga på rygg. Så mer att vi säger sådär, ha barnet i olika positioner och ha barnet på mage, handlar inte bara om att stärka upp.
Just
så att,
det.
Men det är supertipset då, eftersom efter 1 eller 2 minuter börjar han gnälla. Så att innan han börjar gnälla så plockar de upp det här barnet.
Mm.
För att han inte ska sätta samman nu kommer jag i den här positionen, jag tycker inte om det.
Nej,
det är något som
det.
Jag tycker är läskigt.
Mm.
Ja. Utan, och sen tänker jag också så här, börja med att ta en veckas paus och sen prova igen. För det är ju också så här, de är inne i någonting och sen går det över.
Precis.
Så man kan ju tänka sig så här, nej men nu struntar jag i det här ett tag. Det är samma sak när barn börjar äta och man känner så här, det här går inte, mitt barn kommer aldrig äta. Strunta helt i ätandet. För varje gång det är någonting som känns påtvingat, så kan det vara lite arbetsamt för barnet.
Precis. Ja.
Så backa tillbaka, sluta en vecka och ha i andra olika ställningar. Och över i knät, när man har barnet i knät över låren.
Just det.
Det brukar de kunna tycka lite bra om. Det kanske de redan har provat. Men jag tänker så här, stressa inte det här. Utan låt det vara.
Så där Lisa, nu har vi betat oss igenom veckans frågor här.
Känns som det gick fort ändå.
Ja, det gjorde det. Ja. Tack för alla kloka tankar.
Tusen
nu ska
tack
jag
för att jag fick
vila
komma.
Min röst lite grann.
Ja, det måste du göra.
Ja, och om du går och funderar på något, tveka inte en sekund, utan skicka in din fråga till podd@rullavagn.nu. Så kan du också få ett svar från Lisa eller någon annan av våra experter. Vi är som vanligt tillbaka igen nästa vecka. Dagens avsnitt av Rulla Vagn-podden sponsrades av Appohem och Bugaboo.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.